Jag vill bara tacka dig för inbjudan att få komma hit här till Vetlanda. När jag kom här i fredags på första mötet så kände jag så här. Här har jag varit tidigare. Flera gånger har jag varit i den här kyrkan. Men jag har aldrig varit här. Och då slog det mig att jag tillhör ju de här som sitter hemma och tittar på kanalen, på webben. Och så får man med och fira gudstjänst här nere. Tack för inbjudan. Och tack för den generösa gåvan till Israel. Det har jag inte begärt, så jag tror inte att det är jag som ligger bakom såna tankar att vi ska ta upp ett offer här för att ge ner till det judiska folket. Men ett varmt tack och deras vägnar. Vi ska skicka ner dem. Och de behövs ju mer än väl där nere. Sen var det en tanke till som slog mig när jag kom in här i fredags. Och det är den där flaggan på högra sidan. Israelflaggan. Jag var på en bibelvecka för ett bra tag sedan i en ekumeniaförsamling. Ordföranden i församlingen hämtade mig och körde mig till kyrkan. Vi skulle bo i kyrkan. Det var en liten lägenhet med ett par sängar och en liten kokvrå. Och så kom jag in i kyrkan och då säger ordföranden så här. Ser du flaggorna? Då har han hängt en stor israelisk flagga på den väggen. Och så en stor israelisk flagga på den väggen. Ja, jag såg flaggorna för det gick ju inte låta bli att inte se dem. Och så säger han så här. Om du visste hur mycket bråk jag har i församlingen för den där flaggans skull som kommer från Israel. Alltså folk är så uppretade. Och många säger att vi kommer att lämna församlingen om inte du plockar ner den där israeliska flaggan. Och ska du ha den uppe, ja, då ska vi ha en amerikansk flagga och så ska vi ha en brasiliansk flagga och så ska vi ha andra flaggor också här. Så jag vet inte hur jag ska göra. Men det blev inte mer än så. Den ena dagen avlöste den andra och så kommer vi mot helgen och då säger han så här. På söndag förmiddag då kommer det kanske en del barn hit här till gudstjänsten som följer med sina föräldrar. Och då sätter vi dem på första bänken och då vill jag att du ska tala till barnen. Det hade jag inte alls förberett. Nej, men jag sa herre vad gör jag nu? Och jag tyckte jag fick liksom ingenting att säga till barnen. Och så började gudstjänsten och då var det bara då att det var inga barn. För det var en fotbollsmatch nere på torget och barnen var nere och spelade fotbollen. Och då tänkte jag, vad gör jag nu då? Så jag sa, herre vad ska jag säga? Och då hör jag herren säga, tala om flaggorna. Men jag har aldrig talat om några flaggor hela mitt liv. Jag tänkte, vad ska jag säga för någonting? Och då börjar jag tala om den svenska flaggan och jag bara hör ord komma som var oförberedda. Tala om den svenska flaggans bakgrund. Hur vår svenska kung stod där och tittade ut över himlavalvet och så plötsligt så kommer åskan och så skär en blixt över himlavalvet och bildar ett kors. Och så säger han, det är svenska flaggan. Nu är det ju frågan hur länge vi får behålla den. Därför att det finns ett förslag i EU att alla flaggor som har ett kors på ska förbjudas. Och där är ju också den svenska flaggan. Men så kommer vi till den israeliska flaggan. Vad har den för bakgrund? Jo, den israeliska flaggan, alltså den som är här på höger sida. Den bakgrunden till den flaggan, det är bönemantlarna som de judiska männen bär med sig när de ska gå till synagogan och bedja eller ner till västra muren och bedja. Kan du passa på att titta på när de är på ett bönemöte. Då lägger man bönemanteln över huvudet vanligtvis. Varför då? Jo, av två orsaker. För det första så är det en bekännelse att jag underordnar mig Herren Gud själv. Och det är också en bekännelse att jag har behov utav all Guds välsignelse i mitt liv. Och så bär man liksom den här bönemanteln över sig. Och så talar jag lite om det så länge orden rann till och sen slutar jag. Det går ett par veckor så ringer ordföranden. Och så säger han, fattar du vad du har ställt till mig i församlingen? Nej, så det vet jag inte. Jo, men sa han, alla de här som har varit så arga och uppretade och skulle lämna församlingen, de har ringt mig och de har kontaktat mig och så har de sagt så här: du kan göra vad du vill med den svenska flaggan, men du rör icke den israeliska flaggan. Ja, bra. När de fick veta om det här är inte politik, det här är bekännelse. Den bekännelse att jag behöver Herren. Och den bekännelse att jag underordnar mig himmelens Gud. Det är den israeliska flaggan. Jag skulle önska att vi hade något liknande i vår svenska flagga, men det har vi inte. Men den israeliska flaggan är så. Så nästa gång du ser judar, framförallt när de är i synagogan eller går ner till västra muren och ser hur de lägger bönemanteln över sig, då kan du tänka på att flaggan, det är en uppförstoring utav bönemanteln. Så var det med det. Jag ska också tacka alla er som har köpt böcker där ute. De ligger kvar här framme. De här har vi inte sålt ännu. Men de är nästan slut. Förtjänsten av de här böckerna går också ner till de messianska församlingarna. Det är bibelförklarande böcker. Till den här är till profeten Hesekiel. Och den här är om den heliga ande. Och den här är om vem är det som är vår Gud och vem är Jesus. Bibelförklarande böcker. Och tack ni som har prenumererat på tidningen Världen idag. Jag ser den ligger här. Ett nummer av den. Vill du provprenumerera ett år på den här tidningen, kommer den 5 dagar i veckan. Och som en välkomstgåva så får du 4 böcker gratis att ta med dig hem utav mina böcker som ligger där ute som en välkomstgåva. Ligger några tidningar också. Du som är lite fundersam på detta med Israel, passa på att ta med dig hem de här broschyrerna, de här tidningarna, tabloid. Tidningar som det heter med ett fint språk. Varför Israel? Det är Israels vänner som har fått en donation och tryckt upp dem här. Och ta med det hem, läs det, ge det till goda vänner. Framförallt de som är skeptiska emot att Israel spelar någon roll idag. I kväll eller i eftermiddag vill jag stanna inför en sak. Kan man vara viss och övertygad om att man är en kristen? Eller är det bara något som jag hoppas eller tror att jag är? Finns det en visshet som är starkare än urtidsberget? Och nu hoppas jag att du finns här i vår kyrka idag som är lite osäker på hur du har det med Herren. Och så vill jag vända mig till dig som ser det här på YouTube. Där du sitter hemma och liksom bara kopplar av här nu, så skulle jag vilja komma till dig. Och att du skulle få en visshet om du är en kristen eller inte är en kristen, men skulle vilja bli en kristen. Finns det säkra bevis på vad det handlar om? Och svaret är ja. Annars hade ju inte jag stått här idag. Så jag ska ge dig 5 argument. Därför att det finns någonting som heter grunden för vår tro. Jag ska läsa ifrån 1 Korinthierbrevets 3:e kapitel. Det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Och där säger han så här i den 11:e versen. Jag ska bara läsa en enda bibelvers. Där står det så, den 11:e versen. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. När man nu börjar titta på och läsa i Nya Testamentet, också i Gamla Testamentet, vad är den där grunden för någonting och hur kommer jag på den här grunden så jag får lov att bygga på en säker grund? Då är det så här att den här grunden består utav 5 historiska händelser som du kan undersöka rent vetenskapligt. Alltså vi tror inte ut i luften. Nej. Utan det har hänt 5 historiska händelser och de händelserna utgör själva plattformen för kristen tro. Så den första händelsen, det är det här. Jesus har fötts. Det var väl inte så märkvärdigt. Jo, det är ganska märkvärdigt. Jesus har fötts. Han har blivit en människa precis som du och jag. Och ni som sitter här idag, ni tror ju nästan lite grann på att det är sant, inte sant? Att han har fötts. För varje dag så bekänner vi ju detta att Jesus har fötts. För vi säger att det är den 17 oktober 2021. Vad är 2021? Jo, säger vi efter Kristi födelse. Alltså där börjar en tideräkning. Nu har vi en grupp människor i Sverige som jag gillar väldigt starkt. Jag gillar att debattera och samtala med dem. Det är ateister och humanister och gudsförnekare överlag. För de har problem med den här första historiska händelsen. Att Jesus skulle ha fötts. Så de säger så här. Ja, det är den 17 oktober efter denna tideräkningsbörjan, säger man. Och när man då frågar dem, hur kan du säga att det är 2021 efter denna tideräkningsbörjan? Varför började det precis då? Varför är vi inte på 1500-talet idag? Nej, det är 2021, för då började vår tideräkning. Varför började det just då? Och så kan man liksom nästan få trycka in dem i en hörna och få dem att bekänna att det har någonting att göra med att det var någon som var född för 2021 år sedan. Vad var det för en potentat som var född, som var så viktig att nästan hela världen har sin tideräkning efter hans födelse? Var det Buddha? Nej. Var det Allah? Nej. Men vem var det? Ja, han heter Jesus Kristus. Och du kan undersöka det, alltså med de instrument som vetenskapen har ställt till vårt förfogande för att ta reda på saker och ting som ligger långt tillbaka. Hur vet vi att Platon, han levde? Är det någon som tror på det? Inte en enda. Hur många tror att Aristoteles har levt? Alltså vi har många sådana här. Då har vetenskapen gett oss instrument för att vi kan komma till visshet om att ja, men Platon har levt, för att de här kriterierna är uppfyllda. Och då tror i varje fall jag att han har levt. Jag tror till och med att Karl den XII har funnits. Ja, fast jag har aldrig träffat honom. Och jag har aldrig läst någonting om honom. Eller av honom rättare sagt. Men vi har fått instrument så vi kan mäta och se efter. Jo, han har funnits. Om de här kriterierna är uppfyllda, då har Karl den XII levt. Jesus är född. Och man kan ju fundera på varför föddes Jesus? Alltså varför gjorde inte Gud på samma sätt som när han skulle befria det judiska folket ifrån Egypten? Där var ingen som behövde dö då. Utan Herren, han talade till Mose i en brinnande buske. Varför gjorde han inte likadant på Nya Testamentets tid och mötte Petrus och Paulus i en, ja, det kunde vara en brinnande buske. Och sa, jag är Herren Israels Gud. Och nu ska vi göra si och nu ska vi göra så. Nej, Gud lät sig födas i en person, Herren Jesus Kristus. Varför? Av en enda orsak. För att han skulle kunna dö för dina synder. En ande kan ju inte dö. Inte sant? Gud är ande. Så enda orsaken till att Jesus blev född, det var att han skulle kunna dö. Och det gjorde han genom att han blev jord till synd. Och han tog alla dina sjukdomar i sin kropp. Och så bar han dem upp på korset. Men han är född. Den andra historiska händelsen som jag ber dig gärna undersöka, det är att Jesus, han dog. Det är inte alla det som tror det idag. Inte ens en gång i den teologiska världen. Det finns många som tror att han bara svimmade. Jag kan tala om, du hänger inte på ett kors i 6 timmar och svimmar bara. Nej. Han dog. Och när den romerska härsmakten kommer fram till Jesus och ser han är redan död, så sticker han upp sidan och så kommer det upp blod och vatten ur hjärtsäcken som ett bevis på han är död. Och skulle han ha svimmat, vilket han nu inte gjorde, men om han skulle ha svimmat på korset, så skulle han definitivt inte ha klarat behandlingen efteråt. För vad det som hände efter att han togs ner från korset, jo då var de så generösa så de balsamerade hans kropp. Du kan ju sätta en plast, nej det ska du inte göra. Men om du sätter en plast på sig över huvudet och drar åt det där nere, så klarar du inte en halv vecka innan du är död. Men så Marta och Maria, vet du, de var lite osäkra på hela händelsen, så de går till graven. Varför gick de till graven? Ja, de gick ju inte till graven för att de skulle se den uppståndne Jesus. Utan Johannes säger, de hade 30 kilo balsam med sig för de skulle fullborda balsameringen och liksom balsamera in huvudet och alltihopa. Det var syftet. Det var därför de gick dit. Men han var död innan. Jesus, han dog. Och han dog på ett kors. Den tredje historiska händelsen som du gärna får lov att undersöka rent vetenskapligt, det är att Jesus, han uppstod ifrån de döda. Och när Paulus, det är Paulus som beskriver mycket av det här för oss, så talar han om uppståndelsen. Och han säger så här att när det gäller Jesu uppståndelse, att först visade han sig för Petrus och sen visade han sig för 500 på en gång. Och sen visade han sig för Kefas och så visade han sig för kvinnorna och så visade han sig till sist för Paulus själv. Vetenskapen kräver att det ska finnas två eller tre vittnen för att man ska bevisa någonting. Två eller tre vittnen. Här har vi mellan 500 och 600 vittnen som kunde bevisa att Jesus var uppstånden igen ifrån de döda. Och han uppstod inte som svar på ett underbart bönemöte. Det var inte så att lärjungarna samlades och ropade till Gud om att Jesus skulle uppstå. Utan de var ju samlade inom stängda dörrar av fruktan för judarna och tänkte det är kört, det är över. Och så kom han och går rätt igenom dörren. Han är inte ens igenom knacka, han bara ställer sig mitt ibland dem. Jesus, han har uppstått. Det fjärde historiska händelsen, det är faktiskt en händelse som vi firar allra minst i vår tid. Och det är att Jesus, han steg upp till himlen. Vi har en helgdag för det som kallas för Kristi himmelfärdsdag. När jag var ung förkunnare, då hade vi alltid två gudstjänster på den dagen. För det var så mycket folk. Det var en sån viktig händelse. Så att vi var tvungna att dubblera gudstjänsterna. För vad betydde det att Jesus steg upp till himlen? Jag somliga tror ju då att ja, men då var allting över. Då gick han tillbaka till fadern. Det var inte alls över. Inte alls. Utan när Jesus steg upp till himlen, då står det, han satte sig på faderns högra sida. Vad gör han där? Han ber för dig. Han försvarar dig. Du vet att du har en åklagare som inte vill på något sätt att du ska bli ett Guds barn. Som inte vill på något sätt att du ska ha det gott i livet. Som inte vill att du ska ha frid i din själ. Han bara håller på hela tiden och anklagar dig inför Gud. Men då har vi en som har stigit upp och sitter på faderns högra sida och manar gott. Det är gott att ha det så. Det var det fjärde. Nu har vi en historisk händelse till som utgör själva grundfundamentet. Och det är att denne Jesus ska komma tillbaka. är det vi har talat om denna vecka. Han ska komma tillbaka. Och skulle han inte komma tillbaka, då har vi inget grundfundament. Då har vi teorier eller ideologi eller så. Och då kommer ju frågan, hur ska du bära dig åt för att kunna stå eller finnas på den här grunden? Att inte vi bara talar om att det finns en grund, utan hur ska jag kunna känna det här att jag har fast mark under mina fötter? Jo, då är det så här. Att de här fem historiska händelserna, de är fem historiska händelser. Du kan undersöka dem vetenskapligt, du kan ta reda på om de har hänt. Men så är de någonting mer. Och det är det som är miraklet. Att när Jesus föddes i Betlehem så var det inte bara att han föddes, utan det var också en symbol på att du och jag behöver födas på nytt. Vi behöver födas på nytt. Det kom en gång en man till Jesus, han var väldigt lärd. Han heter Nikodemus. Och han började ställa in sig hos Jesus och säga, du är fantastisk herre. Det är ingen som kan göra sådana under som du. Men Jesus, han klipper honom längs knölarna och säger, Nikodemus, du måste födas av den heliga ande. Kan du tänka dig komma en av de mest lärda judarna och ställa den mest idiotiska fråga som en människa kan ställa? Och han säger så här, står Johannes 3. Inte kan jag väl gå in i min moders liv igen för att födas? Har du hört vilken fråga av en intellektuell människa? Jag kan väl inte gå in i min moders liv? Nej, säger Jesus. Men du måste födas av anden. Hur gör man det? Man behöver bara knäppa händerna och säga, Jesus, jag vill att du ska komma in i mitt liv. Jag vill att din heliga ande ska komma in i mig. Jag vill att min kropp inte bara ska vara en biologisk massa. Jag vill att din ande ska bo i mig. Och då går han in till dig. Och så blir han i dig allt det du behöver. Och allt det du behöver vara. Det är födelsen. Jesus, han dog, han korsfästes. Men det var inte bara en historisk händelse att Jesus korsfästes. Det var någonting mer. Och Paulus säger när han skriver brevet till församlingen i Galatien i det andra kapitlet, så säger Paulus något märkligt. Han säger, jag är korsfäst med Kristus. Vad innebär det? Jo, det innebär att när du har tagit emot Jesus, så ska du se ditt liv som att det är du som hänger på korset på Golgata. Det innebär att straffet för ditt liv, det är redan avtjänat. Domen är redan avkunnad. Och du har blivit fri. Jag är ju präst. Och jag vet ju att många av mina kollegor i Svenska kyrkan, de tycker att den sämsta söndagen på hela året är domsöndagen. För då är alla människor hemma. Man vågar inte gå på domsöndagen, för det handlar bara yttersta domen och så risk att gå till helvete. Så man väntar till nästa söndag som är första advent, för då går alla människor i kyrkan. Jag tycker nästan precis tvärtom. Jag tycker att domsöndagen, det är årets främsta söndag. Därför jag ska inte vara med där, vet du. Jag tänker inte vara med. Nej. Vet du varför? Jag har redan gjort bort allt det där. Ja, jag har redan gjort bort allt det där. Du vet, den Jesus som säger jag vill bo i dig. Han säger, den som tror på mig kommer inte under någon dom. Utan den övergår från döden till livet. Så jag är inte särskilt bekymrad för framtiden, mina vänner. Det är redan avklarat. Det ligger bakom. Det är en som har dött istället för mig, fast den skyldige jag friheten fick. Jag är korsfäst med Kristus. Men så är det inte bara det. Utan vi läste om det här att, alltså i själva grundfundamentet, så den tredje händelsen, det var ju att Jesus, han uppstod ifrån de döda. Ja, det gjorde han. Det är historiskt bekräftat. Du kan undersöka, ta reda på det. Och den grupp människor som forskar mest i det här tycker jag är väldigt roligt. Det är ateisterna. Det är deras huvudfråga. Alltså, går det att bevisa att Jesus har uppstått ifrån de döda? Min fru fick ett väldigt gott telefonsamtal ifrån en väninna som ringde till henne och så vidare och så vidare. Och så kom de in och började prata om sina män. Varför de nu gör det. Men hon gjorde det. Och då berättade den här kvinnan att hon har nyligen gift sig. En varm, kristen, innerlig kristinna. Gifter sig med en ateist. Men nu har han blivit frälst. Och han är professor i två stycken, alltså han är dubbelprofessor i Sverige. Och håller nu på att skriva en bok, alltså den gamla ateisten, Att vara en kristen. Jag älskar liksom sådana människor som har det. Vi har en biskop i Sverige som på 50-talet var en levande, brinnande gudsförnekare och ateist tillsammans med Tingsten och Hedenius. Kommer ni ihåg dem på 50-talet? Och så var de tre stycken. Och den tredje, han hette Bo Hjerts. Men han blev frälst. Han mötte Jesus och blev så småningom biskop i Göteborg. Och den sista boken han skrev innan han gick ur tiden, den heter Från ateist till biskop. Alltså, Jesu uppståndelse, det är den hetaste frågan som vi överhuvudtaget kan diskutera. Och vi kan vetenskapligt belägga att det har hänt. Vet du? Det som är så bra. Flyttar upp en sån här liten rolig historia som man får vara med om mycket, vet du, när man är ute och härjar bland folk. Men det var så här att när jag var förståndare uppe i Örnsköldsvik så fick vi se många komma till tro på Gud. Och bland annat så var det kulturchefen på tidningen som ramlade in i kyrkan och blev frälst. Och, alltså blev riktigt så där genomfrälst, vet du. Och så skulle jag iväg på ett möte. Jag skulle på en fäbodgudstjänst. Det vet ni inte vad det är. Det behöver ni inte veta heller. Men det är långt ut i skogen. Så vi körde till fäbodgudstjänsten långt ut i skogen. Och så var hon med. Och till den gudstjänsten så hade jag fått för mig att jag skulle bara tala om Jesu uppståndelse. Och argumentera för att detta har hänt. Så jag gjorde så gott jag kunde. När vi åker hem, för hon åkte med mig, sitter i bilen. Hon sitter på högra sidan. Så säger hon, du KG, är det viktigt att du har argument för Jesu uppståndelse? Ja, så är det viktigt. Varför är det viktigt? Ja, men så allting vilar ju på det. Det måste du förstå. Men vi måste ju ha argument för det. Och så tittar på henne så där lite sneglas och sa, är inte det viktigt för dig? Du är ju nykristen. Nej, sa hon, det är inte viktigt. Och tänkte, har jag misslyckats så kapitalt? Så sa hon, varför inte det är viktigt för dig? Och då säger hon så här. Har man mött honom så behöver man inga bevis. Det var väl bra. Har man mött honom behöver man inga bevis. Och hon hade mött honom, vet du. Hon var helt förvandlad. Och nu har hon gått hem till Herren. Jesus, han har uppstått. Och så har han stigit upp till himlen. Vad betyder det för dig och mig? Och Paulus säger så här. Han har satt oss tillsammans med honom på den högra sidan i den himmelska världen. Alltså det är där jag är. Men då tänker du så här. Ja, men jag är ju nere i Vetlanda. Jag är ju inte uppe i himlen. Nej. Men Paulus förklarar det i Romarbrevet. Han säger, så här ska du se på dig själv. Så här ska du se på dig själv. Det är ett väldigt bra uttryck. Ibland tror jag att jag är den jag känner att jag är. Och ibland möter jag i själavården människor som tror att de är som de känner sig. Somliga är så usla och dåliga, misslyckade att de tror att de är dåliga, misslyckade fast de inte är det. Och andra känner att de är så framgångsrika och de är så glada och de är så mycket fast de borde gråta, vet du, över all bedrövelse. Och då säger Paulus, så här ska du se på dig själv. Och då lägger han känslorna åt sidan. Och alla tyckanden åt sidan. Och så ser vi på oss själva utifrån vad ordet säger. Jag har dött med Kristus. Jag har uppstått med Kristus. Jag sitter på Faderns högra sida redan nu. Jag är himmelrikets arving. Jag sitter där, vet du. Och skulle det vara så att den onda anklagar mig, för det gör han varenda dag, då har jag en som öppnar munnen och försvarar mig. När jag var 18 år gammal så tog jag körkort nere i Helsingborg. Och när jag hade tagit körkortet så fick jag låna pappas bil, en PV 53, och köra ner till stan. Och jag har aldrig känt mig så säker bilförare som första bilfärden genom stan. Då tycker man ju gott med en bilskollärare, va? Men det var rondeller i Helsingborg precis som det här. Och jag var inte riktigt observant, så i en sån här rondell så kom det en cyklist från höger och jag klippte han rätt på. Så då kommer ju ambulansen, kommer ju poliserna, kommer ju, och jag kände att mitt liv rasade samman. För det var så här att dagen efter så skulle jag åka till Stockholm och börja mina studier för att bli förkunnare. Så det började riktigt på botten, kan man säga, va? Men inte dagen efter, var det några dagar senare, för att jag hamnade i tingsrätten i Helsingborg. Och så drogs det här upp. Och i tingsrätten i Helsingborg så var det var en domare i mitten. Och så var det en åklagare på ena sidan. Han skulle tala om hur dålig jag var. Jag har aldrig varit så dålig som den dagen. Att han kunde hitta så mycket fel på mig, det begriper jag inte, vet du. Men han höll på, han höll på, han höll på. Och när han hade sagt sist så fanns det en helt okänd varelse på min högra sida som var utsedd som min försvarsadvokat. Och jag har aldrig i mitt liv blivit upphöjt i skyarna som när han talade. Vet du. Du vet, han talade så väl och han talade så bra. Och när han hade slutat tala så tänkte jag så här, du får gärna fortsätta. Ja, ja, det gjorde han inte. Och när han hade sagt sitt så säger domaren, nu bryter vi. Tack ska ni ha för idag. Får vi gå hem. Då ska vi prata igenom det här. Så kommer utfallet komma på posten. Och det tog nog ungefär en månads tid. Och jag hade åkt upp till Stockholm och börjat studera. Då får jag ett brev ifrån tingsrätten i Helsingborg. Och jag kände, här står och faller mitt liv. Blev jag fälld för det här, för att jag kört på en cyklist, då är det kört för mig. Och jag vet inte hur de tänkte i Helsingborg, men när jag öppnar brevet och läser tingsrättens dom så står det här, K.G. Larsson är frikänd på alla punkter. Amen, tänkte jag. Jag vet inte hur det gick till, men på något sätt gick det till. Eller är som särskilt snälla nere i Skåne, jag vet inte hur, men så är det. Så det här är grundfundamentet. Du kan undersöka det med vetenskapliga instrument. Det är inga trosfrågor, nej. Det är fakta. Jesus är född. Hade inte han varit född, hade inte du suttit här idag. För du tror ju på att han är född eftersom du är här ikväll. Han har dött. Han har uppstått. Han har stigit upp till himlen. Och så kommer det sista, han ska komma tillbaka. Det är själva grundfundamentet. Så fyra händelser har inträffat. Och så har vi den femte som vi väntar på ska vara. Och jag tror det är därför som att den här boken som heter Bibeln, det mesta som den här boken talar om, vet du vad det är? Det är det som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Det står inte mycket i Bibeln om att Jesus föddes. Det står i Mika 5 och Lukas 2. Men det står inte särskilt mycket om det sen. Det står en hel del om att Jesus han dog på ett kors. Alla evangelierna av Paulus. Det står om att han uppstod igen. Det står inte mycket om att han steg upp till himlen, men det står på ett par, tre ställen. Men att han ska komma tillbaka. Det står i Jesaja, Jeremia, Hosekiel, Joel, hela gamla testamentet och nya testamentet. Alltså det står hur mycket som helst om vad som ska äga rum i samband med att Messias kommer. Och Jesus säger till lärjungarna, när ni ser att detta börjar hända, när det börjar hända, då är det snart sommar. Och jag säger bara ärligt, det har inte börjat. Vi står inte i början av det här. Vi står inte nästan i mitten heller. Vi har kommit så långt fram ibland alla de händelser så att Jesus han kan i princip komma när som helst. Nu till en fråga. Hur kravlar jag mig upp på den här grunden? Om jag nu visar att jag är vid sidan av. Hur tar jag mig upp på grunden? Och då ska jag läsa för dig innantill. Och då läser jag, väljer jag att läsa. Vi kan läsa många bibelställen. Men jag läser ifrån Paulus brev till romarna i Italien. Där skriver Paulus så här i den 9:e versen. Två saker säger han. 1. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Det är det ena. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, blir du frälst. Punkt. Så det handlar någonting att säga. Inte att säga jag känner mig som kristen. Jag känner mig som medlem i församlingen. Det är helt ointressant. Bekännelsen handlar inte så mycket om dig. Men det handlar om att Jesus är Herre. Och med ditt hjärta, vad är hjärtat för någonting i Vetlanda? Alltså jag har hört så många som säger så här, vet du, att du behöver inte så mycket Jesus här uppe, bara du har honom i hjärtat. Och jag tycker precis tvärtom. Som vanligt. Hjärtat är klara nog av sig. Men det är här du behöver honom. För hjärta, om man lyssnar till judafolket, det är ju judar som har skrivit Bibeln, det är ju inte vetlandabor. Det är inte svenskarna, det är inte ärkebiskopen, det är ju judar. Och så går man ner till Israel och samtalar med dem, vilket jag har gjort många, många gånger. Och så frågar man då en messiansk jude till exempel, de vi skickar pengarna till, eller en ortodox jude. Och så säger man, förklara för mig vad hjärta är för någonting i Bibeln. För Herren säger redan till Mose, du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Vad är det? Och då säger de så här. Man kan tänka på två olika sätt. Du kan ju kasta ett öga och se hur många lampor sitter på väggen där. Kan du se det? Hur många lampor sitter på väggen? Nu kommer det en uppenbarelse. 4. Det är en ytlig tanke. När ni går hem ikväll så har ni ingen aning om att det var 4 lampor. För det bara kom och gick. Ja. Men om du tänker så här. Jag var på möte i frikyrkan i Vetlanda. Och jag sjöng med i sångerna. Och jag lyssnade till en undervisning. Och jag kände så här. Jag vill vara en kristen. Jag vill höra Gud till. Det är hjärtat. Alltså det är det lite djupare tankeskiktet. Där jag är lite mer medveten, tänker. Och kanske tanken får lite konsekvenser. Det är hjärtat. Och det sitter här och inte här. Och det är här som den heliga ande behöver vara med och formulera. Inte bara det att du noterar att det är fyra lampor på väggen eller det står en Opel Kadett ute på och ska byta bil imorgon till en Simca. Simca finns inte längre. Nej. Men alltså, det är så här ytliga tankar, va? Men de där tankarna som där jag tänker till lite grann. Där jag kanske resonerar med min fru lite grann. Där jag funderar på, ska jag fatta ett beslut? Och någon kanske nu tänker säga, ska han då aldrig sluta? Jo, det ska jag göra nu. Men när det gäller Jesu tillkommelse så har vi alltså i Bibeln massor av profetier, kallas för profetier. Och man skulle kunna dela upp dem i två grupper. Den ena gruppen, det är de profetier som talar om vad som ska äga rum när länder som ligger norr om Israel ska gå till attack emot Israel. Och då är det Iran, Turkiet framför allt. När de länderna ska gå till anfall. Det läser vi om i Hesekiel. Det är det jag har skrivit om i den här boken. För er som inte har sett den så ska ni få se den en gång till. Genomgång av profeten Hesekiel. Profeten Jesaja, som levde lite tidigare än Hesekiel, men som är kanske den viktigaste profetboken vi har i Gamla testamentet. Han talar om vad som ska äga rum bland länder som ligger söder om Israel. Och jag ska räkna upp dem, så känner ni säkert igen dem. Jesaja 60 kapitel, där säger Herren så här. Fjärde versen. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Sjätte versen. Skaror av kameler ska täcka dig. Unga kameler från Midian och Efa, Saba, Kedas jorda och Nebadjots baggar. Vi har ju inte de folken idag. Så om man ska förstå det här så får man läsa lite folkvandringshistoria. Fundera på vad är det här för folk? Men ett av de här namnen känner vi kanske igen. Saba, vad är det för ett land? Har ni hört talas om en som heter drottningen av Saba? Var hamnar vi då? Saudiarabien. Saba, Saudiarabien. I Gamla testamentet styrdes Saudiarabien av kvinnor. Därav drottningen av Saba. Men sen gjorde männen en kupp och slängde ut kvinnorna. Men det tar vi inte ikväll. Så att det är annorlunda i Saudiarabien idag. Men Saba. Och runt omkring här händer det nu någonting. Va? Tror du att det är en tillfällighet att Israel fick fred med Förenade Arabemiraten? Var det en tillfällighet? Eller var det kanske Donald Trump som fixade det? Nej, det händer någonting i södra delen av Israel. Och det är att här finns det en mäktig väckelse. Människor blir frälsta i tusental. Och det blir de tack vare att kristna radio- och tv-stationer skickar in evangeliet till dem. Kommer från Sverige Vision i Göteborg och kanaler som talar Fassi som skickar in det här. Och så kommer det framförallt från Kina. De kristna i Kina har en väldig nöd för det här folket. Och nu säger Jesaja för 2700 år sedan, en dag, så ska de här fem folkgrupperna gå upp mot Jerusalem för att lovsjunga Herrens namn. Så se till att du är med, min vän. Vi har läst det så länge i vår bibel. Och så håller det på att hända framför våra ögon idag. Därför lever vi i en sån otroligt spännande tid, tycker jag. Och jag är så tacksam att jag är så ung som jag är, som man får vara med när det äntligen börjar hända någonting på världsarenan. Och Gud gör någonting med folk som man trodde var helt omöjligt. Och lägg märke till hastigheten. Hastigheten. Jag lyssnade på ett program om Afghanistan, om det var idag eller var det igår. Och där då en av de här analytikerna som hade med Afghanistan att göra säger så här. Det fanns ingen människa i världen som kunde tro att det kunde gå så fort för talibanerna att inta alltihopa. Vi trodde det skulle ta veckor. Det tog 3 timmar. Med hast, säger Herren, ska jag uppfylla mina profetier. Så nu vet jag inte om du är här som känner det här. Ja, men jag är inte på grunden. Eller du kanske tänker så här. Varför finns det så många kyrkor i Vetlanda? Räcker det inte att vi har frikyrkan? Jag bara ber dig lägga märke till det. Vi har många kyrkor i alla städer på grund av att det är frågor som ligger utanför grunden. Och där tjabblar vi till det. Men inte det, inte när det gäller själva grundfundamentet. Utanför grunden här så har vi, hur mycket vatten ska vi ha i dopgraven? Ja, säger Sonja, vi kan ha bara lite vatten. Ja, då är det vissa här borta som säger vi ska ha jättemycket vatten. Hur ska vi fira nattvarden? Ja, säger Sonja, vi ska ha osyrat bröd ska vi ha här. Ja. Och så är det några andra som har andra. Och det som splittrar kristenheten, det är frågor som ligger utanför själva grundfundamentet. För vi har ingen församling som har grundats på grund av att man förnekar Jesu uppståndelse. Man har ingen församling som har bildats därför att man förnekar att Jesus kommer tillbaka. Men så hamnar vi utanför och så har vi svårt att hålla ihop. Men nu är vi tillsammans här. Och så vill jag tala till dig som tittar på det här, om du känner det här att jag har inte tagit emot Jesus i mitt liv. Då vill jag att du tillsammans med oss som är samlade här i kyrkan och knäppa dina händer och välkomna Jesus Kristus in i ditt liv. Därför att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ska vi be tillsammans? Fader i himmelen, jag vill tacka dig för att du är så olik alla andra i hela universum. Tack för att ditt ord är levande, Herre. Jag vill tacka dig för det. Jag vill tacka dig, Herre, för att var och en som åkallar Jesu namn blir frälst. Jag vill tacka dig för att det finns en grundfundament att bygga sitt liv på, Herre. Jag vill tacka dig för det, Herre. Även när det stormar, grunden är fast. Och jag ber dig, Herre, för oss som är samlade här ikväll. Du vet, Herre, hur vi har det med dig. Och jag ber att du ska få göra intåg i människornas hjärtan till frälsning, till befrielse, till upprättelse. I Jesu namn. Amen. Får jag berätta en sak till? Sen är det slut. Jag har ju gått för en rektor som han var tvungen att säga amen 3 gånger, så man visste att när han sa det 3:e gången då är det slut. Men det här hände för några år sedan. Vi hade vår tjänst uppe i Örnsköldsvik. Och pastor i en församling fick se många människor komma att tro på Gud. Och församlingen växte. Och jag försökte liksom att ha ögonen på om det var någon i kyrkan som jag inte har sett tidigare. Och så vill jag gärna hälsa på dem bara. Så att, det var inte mer än så. Och så en söndag så såg jag att det satt ett par. Ungefär där ni två sitter på högra sidan mot fönstret. Där satt ett par. Jag har aldrig sett dem. Så jag tänkte, de två ska jag hälsa på innan de går ut. Det var bara det att när jag reste mig och gick, då var de borta redan. Men de kom tillbaka nästa söndag. Och söndagen därpå. Men de stack på sista sången. Så jag hann aldrig ta dem. Och så en dag så ringer en man hem till mig. Och redan när han sa vad han hette, han sa så här: jag heter Gustav. Då tänkte jag, det är mannen vid fönstret. Ja, sa han, jag heter Gustav, sa han, vi har börjat gå i kyrka, sa han, vi har aldrig varit i någon kyrka, men vi har börjat gå på gudstjänsterna. Och nu vill jag bara fråga dig en sak, om jag har gjort rätt. För du vet att när vi har gått i kyrkan så har vi drabbats av en sån längtan att vi skulle få bli Guds barn. Men jag tänkte, om jag säger det här till frun, då spricker äktenskapet. För hon har varit emot det här hela livet. Och jag tänkte, hur ska jag bära mig åt? Men förstår du att igår natt när vi hade släckt lamporna och det var alldeles mörkt i sovrummet. Då viskade jag till min fru och sa så här: du, Jag skulle vilja säga en sak, men du får inte bli elak på mig. Och du måste lova att inte vi ska skiljas från varandra. Men jag skulle vilja säga en sak till dig. Ja, vad vill du säga, säger då fru. Jo, säger mannen, det är så här. Jag skulle så gärna vilja bli ett Guds barn. Men du får inte bli elak på mig. Då börjar frun att gråta. Och så säger frun så här. Det har jag längtat efter i 3 månader. Men jag har inte tått säga någonting. För jag tänkte du kommer antingen att slå mig. Eller lämnar du mig. Och förstår du där i nattens mörker. Vet du vad vi gjorde, sa Gustav. Han var 80-årsåldern. Då kröp vi ihop som 2 små barndomsvänner. Kramade om varandra. Och så bad vi. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Tror du att Gud hörde den bönen? Och är det något mer jag behöver göra för att bli ett Guds barn? Men du vet, vi är frälsta av nåd. Den som åkallar Herrens namn. Och de blev stöttepelare i församlingen. Och varje gång man såg dem, de sken som små förälskade tonårsungdomar som har hittat varandra. Vet du, bara sken om dem. Därför att de hade tagit emot Jesus i sina liv. Jesus föddes för att du också skulle kunna födas av den helige ande. Han dog. Det har du också fått göra. Han har tagit emot Jesus. Skulden är betald. Ska inte inför någon dom. Vi är uppståndna med Kristus. Vi lever redan nu i himlen. Och så vidare och så vidare. Ströj dig gärna kvar om du vill det. Sök upp någon du har ett andligt förtroende för. Men det finns en grund. Och det vore ju dumt att inte undersöka den. När man kan undersöka den med de instrument som vetenskapen har gett oss. Vilken religion kan presentera någonting sånt här? Ja, inte islam, inte buddhismen, inte, jag höll på att säga metodismen, men det sa jag ju inte. Så det hade blivit fel. Men de har ingenting. De tror på ideologier. Jag håller på att skriva en ny bok och håller på om folket som levde på Abrahams tid. Nästan alla på den tiden dyrkade månen. Kan du begripa det? Månen var guden. Men vi har en Gud som lever. Gud välsigne er. Tack för att jag fick komma, Leif. Tack för inbjudan att komma.